Vi säger välkommen till 165 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR. På plats här i Malmö musikstudio.
Det är lite mysig.
Ja, helt... Det är bara hängt i den här konstiga förkylningen. Ja. På plats här i Malmö musikstudio finns jag, Ola Söderholm, samt Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er.
Hallå.
Hej Sveis.
Den här veckan ska du, Nanna, göra ett personporträtt på Moderaternas nya ledare Ulf Kristersson.
Jag har försökt, i alla fall.
Och Jonathan ska prata om Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.
Lite gammal klassiker.
Ni är så himla defensiva här direkt.
Ja. Hej. Äsch.
Jag säger att ni ska prata om det här, nämner namn på två politiker och ni bara, nej, knappt.
Det är knappt tala, jag vill överdriva.
Göra ljud, kanske.
Trycker ner förväntningarna här.
Hoppas du tycker att ljud är roliga. Då är det här en podd för er.
Du kommer ljud, hörlurarna, eller du högtalare.
Men först antar jag att vi kommer få något jättekul från Ola. Som bara river...
Ja.
Vad är det för cliffhanger du kommer leverera här nu?
Ja.
Vad är det för samtidskommenterande...
Det här jag har tänkt på är ingenting man behöver be om ursäkt för på förhand.
Snyggt.
Bra, det fick vi. Fick vi som vi hade käften.
Utan det här bara gör man och står för det. Och man vet om att det är bra. Och utstrålar det självförtroendet.
Det var härligt.
Oh, jag önskar att jag var du, Ola.
Ja, jag önskar också att jag var du.
Jag tänkte lite först nu på Thomas Bodström.
Mm.
Tänkte jag prata lite om här.
Deckarförfattaren.
Advokaten. Före detta socialdemokratiska justitieministern.
Inspiratören.
Fotbollsspelaren.
Fotbollsspelare också var jag.
Puddingen.
Åh, vad ofräsch namn.
Och det kommer mer av den varan.
Han som faktiskt fortsätter vara sexy med lite trivselkilon på.
Men är han inte så snygg men på ett lite ofräscht sätt?
Jo, jo.
Det känns ju lite löket att tycka att han är en pudding till exempel. Det känns ju lite TV4 på något sätt.
Mm.
Kommer du hamna i morgonsoffan?
Oh, I wish.
Precis. Du och Tilde de Paula och Thomas Bodström får sitta och vara så här samtidspanel. Då kan du sitta där och flirta med Bodström.
Men vad är det här för hand jag kände när jag skrev? Det är Tildes. Bort med den.
Thomas Bodström har av regeringen utsätts till landshövding i Stockholms län.
Oh, fint också.
Ja, men många kräver nu att regeringen ska ta tillbaka utnämningen med anledning av att Thomas Bodström suttit i styrelsen för det skandalomsusade pensionsfondbolaget Allra, som just nu är under utredning för grov ekonomisk brottslighet. Att det kan vara en kvarts miljard av människors pensionspengar som har försvunnit på något sätt. Och mer än 100 000 pensionssparare tros ha blivit blåsta. Så ta tillbaka utnämningen av Bodström, eller i alla fall pausa den tills det är utrett vad som har hänt. Har många krävt.
Det är väl rimligt.
Men ska inte Bodström få bli landshövding då? Ska han inte få flytta in i Tessinska palatset och få 104 000 i månaden för att klippa band? Är det slut på Sötebrällsdagarna nu? För Fårös King Joffrey? Det är en väldigt stark episod i Thomas Bodströms självbiografi. Det man minns. Har ni läst den?
Nej, men jag tror jag har fått den återberättad.
Man hänger på Fårö tillsammans med alla andra sossebarn.
Att han då som son till utbildningsminister Lennart Bodström alltid var på Fårö på somrarna, precis som massa andra toppsossefamiljer. Och han beskriver hur han som tonåring höll på att göra inbrott i kiosken på Sudersand varje natt. Och
skära, varje natt?
Varje natt, för att de alltid hade strandfest, såhär, tonåringarna där. Mm. Och då stal han chips och godis i kiosken på Sudersand. Det var lätt att bända upp fönstret tydligen och bara gå in och ta det. Och kioskgängen förstår på något sätt att det är Thomas som ligger bakom det här och ringer därför hem till Bodströms för att prata om det med hans mamma. Och hans mamma då skäller ut kioskgängen utav helvete. Mm. Hur kan du anklaga min son Thomas utan bevis? Han skulle aldrig göra något sådant. Slänger på luren i örat på honom. Och då blir Thomas också jättearg. För att, hur kan han anklaga mig utan bevis?
Just det, vilket psycho.
Och han berättar om den här vidriga anklagelsen för sina kompisar som han har gjort inbrotten med. Och de bestämmer sig för att de måste hämnas på kioskägaren. Och de får idén att fylla igen alla hålen på hans minigolfbana med cement.
Nej.
Cement som Olof Palmes son Mårten fixar genom en kontakt.
Vilken konstig kontakt.
Sen så står Thomas dagen efter nöjt och ser hur de kioskanställda hackar i hålen med spett för att försöka få bort cementen.
Är den här skrivet som ett jag minns när jag var ett jävla psycho? Eller är det här är det helt liksom oreflekterande beskrivande här?
Ja, alltså det är helt oreflekterande skrivet, men man tänker ju att anledningen till att skriva det skulle ändå vara lite att jag vågar visa mörka sidor också.
Ja, det är ganska modigt liksom.
Men det är väldigt så här bara, det är så här det jag minns men inte reflekterat över. Det är känslan att han bara berättar det här. Och så står det så här, kioskägaren förstod nog att det var jag, men han aktade sig noga för att ringa mamma igen. Men...
Oj, vilken sensmoral.
Ja.
Skvallrar för Cersei. Kom hon göra till om dina fiender.
Det är lite så där när Joffrey har gjort någonting dåligt så Tommen har gjort någonting dåligt så har de en person som blir slagen.
Just det.
Man får inte slå kungen.
Fast whipboy.
Ja, whipboy. När kioskägaren var Thomas Boströms whipboy. Så fort, precis efter att han hade vägat ta det där, vet du, knarktestet så åkte de ner och spöade honom.
Ja, men det är en stark bild med Sosseadens barn som bara såhär lustterroriserar någon stackars fåregubbe. Thomas Bodström och Mårten Palme, Fåres Uday och Kusey Hussein. Stackars kioskägare. Om man bara vet att vilka deras pappor var, hade han ju krupit runt på alla fyra och sagt bär när de har bett honom. I alla fall, det som har hänt nu då är att många, bland andra Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna, krävt att regeringen tar tillbaka utnämningen av Thomas Bodström till landshövding på grund av hans styrelseuppdrag i Allra. Och Allra är då, som jag förstått, någon slags skojarpensionsfond som förvaltade massa miljarder av svenska pensionssparares pengar. Och pensionsspararna har fått betala dyra avgifter och fått usel avkastning, samtidigt som ägarna har lyft ut stora löner och bonusar. Allras vd Alexander Ernstberger köpte Sveriges genom tiderna dyraste villa på Lidingö medan det här pågick. Och för att ge bolaget en är av legitimitet så hade de som strategi att ha olika kändisstyrelseproffs i sin styrelse. Bland annat då Bodström som fick en kvarts miljon i årsarvode för att sitta i styrelsen. Och nu finns det en polisanmälan mot Allra för bedrägeri och trolöshet mot huvudman.
Mm-hmm.
Någon tingsrätten häktade någon Allra styrelseperson i... Han blev häktad med sig handbojor för några dagar sedan för trolöshet mot huvudman.
Vad är det för... Jag vet ju såklart vad det är, men det finns säkert många där ute som inte vet.
Det är väl att man missbrukar sitt förtroende på något sätt. Om man har en förtroendeställning att förvalta någons pengar till exempel.
Men vem är själva huvudmannen då?
Ja, men typ att en revisor kan begå trolöshet mot huvudman mot den.
Okay.
Att bara för att man inte kanske har 100% i koll så kan det inte bete sig hur som helst.
Någon kan liksom trixa med...
Riskerar den här kioskägaren på Fåret att åka i fängelse nu?
Ja, exakt. Ja, jag antar att han är målvakt för det här på något sätt.
Då är det dags för Thomas Boströms rättegång. Nu kallar vi in kioskägaren på Fåret. Oh, jag vill inte bli piskad igen.
Thomas kan inte åka i fängelse. Han ska vara med i panel Nyhetsmorgon.
Nej, Bodström är inte misstänkt för något brott nu. Men igår, alltså måndag, vi spelar in idag på tisdag. Igår kom den nyhet i Expressen om att Bodströms namnteckning finns på ett protokoll från förra året. Då Allra godkände en extra vinstutdelning till ägarna på 20 miljoner kronor. Och om Bodström verkligen var insatt i bolagets ekonomiska situation, vilket var hans skyldighet som styrelseledamot, borde han kanske ha förstått att den här extra utbetalningen inte var försvarlig, som man säger.
Mm-hmm.
Att det var kanske inte försvarligt med den här bonusen just då. Det kanske inte var försvarligt att amortera ännu mer på Alexander Ernstbergers Lidingövilla som belöning för att han då höll på att knulla Sveriges pensionssparare. I alla fall några dagar tidigare i Studio 1 i torsdags blev Bodström intervjuad om det här.
Men egenskap av styrelseledamot så har man ju ändå ett ansvar för att vara med och fatta beslut som kanske i sin tur har lett till oegentligheter. Är du 100% säker på att du inte har varit med och fattat något sådant beslut?
Jag är helt säker på att jag inte har fattat något beslut.
Har styrelsen fått ansvarsfrihet för det som skedde 2016? Alltså
det, det är lite synd att de pratar över ansvar, men det låter som att han säger att han är helt säker på att han inte varit med och fattat något sådant beslut. Så då tycker han antagligen att de här 20 extra miljonerna till bovarna var helt då egentliga. Och inte alls oegentliga. Att de var försvarliga.
Men var han också ägare i det? Alltså fick han del av utbetalningen?
Nej. Utan han har ju godkänt en utbetalning till ägarna. Som styrelseledamot då. Som styrelseledamot fick han en kvarts miljon i någon slags årsarvode. Ja, men tycker han då att det finns något skäl till varför man ska dra tillbaka eller avvakta med hans utnämning till landshövding apropå den här polisutredningen? Och han menar att det här bara är en polisutredning och polisutredningar där olika människor hörs. Det är något som pågår i Sverige varje dag. Att han blir hörd i en polisutredning.
Ja, det är
och det är något som pågår hela tiden i Sverige.
Det här pågår ju varje dag. tiotusentals människor hörs i olika utredningar. Och då vore det orimligt om de här personerna, till exempel ett vittne, inte kan ta en statlig utnämning därför att man på något sätt bidrar till den här utredningen.
Men du är ju inget vittne i det här. Du har ju suttit i styrelsen för det här pensionsbolaget Allra.
Ja, men Bodström har varit styrelseledamot i företaget som utreds för grov ekonomisk brottslighet och han ska bli landshövding. Men han jämför sig då med ett helt vanligt vittne till ett helt vanligt brott som bör kunna ta ett helt vanligt statligt jobb. Att ett vittne till en cykelstöld skulle kunna ta ett jobb som handläggare på någon myndighet eller någonting. Att det var det här.
Det är helt jämförbart.
Men det är inte så att Bodström misstänks för något brott nu i alla fall, utan det handlar mer om ifrågasättande av förtroende på grund av att han är lite slapp och girig kanske. Att han inte haft koll på vad för bolag han satt i och
så vidare. Jag kan verkligen tänka mig att han inte har haft koll. Och bara så här, nu ska du skriva under det, okej. Liksom.
Att det verkar lite som att han gladeligen ställde upp att vara skyltdocka.
Och det var väl därför de tog med honom också. För den här tjommen går med på precis vad som helst.
Och att han ställer inga frågor.
Nej, han kommer inte ställa några frågor. Räcker vi fram ett papper så skriver han under. Liksom.
Nej, men att han då bara ställde upp och vara skyltdocka. För att de behövde kändisar för att få förtroende. För det här bluffföretaget då. Utan att han kollade upp så värst mycket. Och var gränsen går mellan icke-förtroendeingivande dålig koll och kriminell försummelse vet jag inte riktigt. Och inte heller exakt vart Bodström placerar in sig på den skalan. Jag vet inte hur illa det är rent juridiskt att han undertecknat sådana där protokoll om extra vinstutdelning till bovarna. Eller hur illa det anses vara förtroendemässigt. Men tydligen är det så att pensionsmyndigheten i alla fall överväger att stämma styrelseledamöterna i Allra. Däribland Bodström. För förluster pensionsspararna har gjort. Så det skulle kunna betyda att det kan bli så att en statlig myndighet stämmer statens främsta företrädare i Stockholm. Så det är dåligt då, som jag har läst mig till här i alla fall. Jag bottnar inte riktigt i det här som du hör, men jag har läst innan till och förstått att det här är dåligt då. I alla fall så här låter Bodström när han ombeds resonera om vad han kände till och borde ha känt till.
Men Thomas Bodström, en styrelse, du säger ju det, att man har ju en skyldighet när man sitter i styrelsen och man har ju också i normala fall ganska tät kontakt med revisorerna. Den information som du fick när du satt i styrelsen, fick du någon information om detta under den här tiden?
Alltså att det skulle pågå en eventuell brottslighet? Ja. Nej, alltså om man känner till att det pågår en brottslighet, då har man ju naturligtvis ett ansvar. Då är man ju på något sätt ansvarig för det. Så att det är ju självklart att det är så.
Men han svarade inte direkt nej på frågan. Kände du till att det pågick brottslighet?
Utan nej, han svarade om man får höra om det, ja då känner man ju till det.
Ja, men om han svarade, nej men om man känner till det, då är man ju ansvarig. Jaha, så du kände till det? Ja, men då hade du ju varit ansvarig. Du hör ju hur dumt det låter. Att jag skulle ha känt till det faller på sin egen orimlighet. För då hade jag varit ansvarig. Att hur vi där kände till det eller inte är en irrelevant fråga. Det viktiga att lyfta fram här är att om man känner till det så är man ansvarig. Så därför kände jag per definition inte till det. Kanske. I all väsentlighet känner jag inte till det. Precis som jag i all väsentlighet inte gjorde inbrotten i kiosken på Fårö. Så nu måste han göra något mot de här SR-reportrarna, eller hur? Nycklar deras bilar eller något.
Det kommer att vara cement i alla deras lås. Och då tror jag att man behöver gå till Mårten Palme för att hitta de kvittorna. Det vore kul om det alltid var hans go-to-hämnd.
Han bara ringer Mårten, han behöver inte säga något mer än det är dags igen. Mårten bara, jag fattar. Jag ringer min snubbe.
Mårten går in och sätter på cementblandaren.
Ja, men alltså, om man känner till att det pågår brottslighet, då har man naturligtvis ett ansvar. Mm. Det är ju självklart att det är så. Vi kan höra fortsättningen på resonemanget.
Det är ju självklart att det är så. Och det är ju så att sitter man i styrelsen så har man ett ansvar för att det finns en organisation och förvaltning. Allt det här framgår av lagen och allt det som gjordes under det halvår som jag satt, det har jag också gjort.
Ja. Okej.
Okay. Ja, men nu är det bara obegripligt. Men,
Jag satt bara ett halvår.
Alltså. Allt jag gjorde, det gjorde jag.
Det har jag också gjort. Det är...
Han pratade som Jonathan.
Ja, han satt bara ett halvår. En detalj är att han satt i 9 månader i styrelsen innan han avgick. Men han avrundade till ett halvår hela tiden i den här intervjun.
Men jag kan ju inte liksom vänta på, för att jag kanske ska höras i det här på något sätt, att jag inte ska kunna ta ett statligt jobb.
Ja, sen återgår han till det här med att han bara är en människa som bara vill ha ett jobb. Och att det är så sjukt att vilja hindra oss som är vittnen i brottsutredningar från det.
Om vi ska hamna i någon slags karantän och att vi inte ska kunna liksom fortsätta att leva vanliga liv. Det skulle ju drabba tusentals.
Men fortsätta att leva vanliga liv är en sak, men nu handlar det om utnämning till ett väldigt viktigt uppdrag i Stockholm, landshövding i Stockholm.
Ja, det skulle drabba tusentals människor om man avvaktar med en killes utnämning till landshövding bara för att han satt i styrelsen för ett bolag som utreds för ekonomisk brottslighet. Så kommer det bli ett sluttande plan som kommer drabba alla statsanställda i Sverige. Alla i Sverige som både vill uppfylla den medborgerliga plikten att vittna och kanske också söka jobb på Skatteverket eller Lantmäteriet. Att han har en så här stark vi-känsla med alla statsanställda här. Ska inte vi kunna fortsätta leva vanliga liv? Men det kanske är så i och för sig att man måste försöka ha lite empati här också, att för Bodström så är ju det här att leva ett vanligt liv.
Yeah.
Att han ska bara bli landshövding. Alltså på samma vis som det är en förväntning på ett vanligt liv att man ska kunna få jobb som skattehandläggare om man är ekonom, så är det för Bodström en förväntning på ett vanligt liv att han ska bli landshövding, för han är ju sosse-insider. Alltså det är ju hans egentliga utbildning. Att han började som fårös kring Joffrey, sen har han skvalpat runt. Alltså precis som att någon är utbildad till ekonom, så han är utbildad till min pappa är minister. Och jag känner alla i socialdemokratisk nomenklatura. Och glidflyger på en räkmacka mellan olika toppar. Och ingen skit fastnar någonsin på mig. Det är det jag jobbar med. Så liksom, det är hans vanliga liv. Han måste få leva det.
Vi får inflyga också att han har väl jobb. Är han inte advokat? Och styrelseproffs?
Ja, visst.
Det är inte så att han, om han inte får det här jobbet.
Att han inte har råd att köpa liksom mat till sina barn. Nej, det är inte. Så är det inte. Men det är mer bara hans känsla av vad ett vanligt liv ska vara, tror jag. Som är att han måste bara få flytta in på Tessinska palatset liksom, för att han har hållit på att vara kompis liksom med Mona Sahlin så länge, så att det vore orimligt annars.
Ja, precis. Men det är lite som där jag dragit det tidigare. Det är någon sån här engelsk lord som hamnar i trubbel, ekonomiskt trubbel. Han är tvungen att sälja sin Turner, sin Turner-tavla. Och så kommer någon person ska intervjua honom. Och han säger åt mig att jag kan inte förklara för någon som aldrig haft en Turner.
Nej, just det.
Om hur det är att mista att ha en Turner.
Ja, precis.
Så vi kan liksom inte förstå det här.
Nej, men det finns ju liksom den där relativ fattigdomen då.
Mängden tårar Bodström har fällt över att inte få det här jobbet och ett barn i Syrien. Om det hade vägt upp dem så hade i alla fall tårarna vägt lika mycket.
Sen Agendas partiledardebatt i söndags så har jag tänkt väldigt mycket och väldigt intensivt på Uffe. Alltså Ulf Kristersson, ny ledare för Moderata samlingspartiet.
Det är du och Jimmy Åkesson som är Uffe med honom.
Att det är vi.
Det kändes att han tog sig den friheten där.
Ja, jag tar mig också den friheten.
Bra jobbat Uffe. Det kändes inte alls här, socialt kompetent och som att han kände in situationen.
Jag är inte heller socialt kompetent.
Ja, precis. Han sa att Ulf Kristersson sa någonting. Så han sa, ja, det har vi Sverigedemokraterna sagt i flera år.
Typ skönt tummen att upp. Höra
bra,
Uffe.
Bra jobbat Uffe.
Ja, gör aldrig tummen upp.
Äntligen. Härligt Uffe. Bra.
Ulf Kristersson.
Det är bra att det, men.
Ja. Men i alla fall, jag har tänkt på Uffe Kristersson. Och jag har inte bara tänkt på honom för att han är så oerhört stilig.
Du får gubbar alltså.
Ja, jag vet att det är lite unket med alla kvinnliga medieprofiler som alltid sitter och recenserar kända mäns utseenden. Att män inte ska få vara yrkesverksamma utan att en massa medietanter börjar prata om otroligt sexiga de är. Hallå, säger ni män. Vi är faktiskt mer än våra välsvarvade bods. Och det är ni säkert. Men jag drar mig ändå inte för att säga det som nästan alla tänker. Jo, Ola, nästan alla tänker detta. Ulf Kristersson är fan gubbtajt.
Ja, men han är faktiskt tajt. Han har ju Göran Hägglund-kropp. Liksom.
Ja, jag tänkte precis komma till det. Han är som en lite mindre töntig Göran Hägglund. Göran Hägglund är ju också tajt, men töntig. Tajt, men töntig.
Det är som Göran Hägglund som har kommit tillbaka från en, vad heter det, språkresa.
Ja, och sen har han tuffat till sig. Han har kysst någon.
Han har pullat någon och, vad heter det, och druckit alldeles för mycket ale.
Ja. Och nu jävlar.
Ja, men det är som att, liksom, att håret har busat till sig lite.
Ja. Men jag tycker också att det är
lite modernare glasögon.
Ja, precis.
Han är ju gammal gymnast.
Ja, men det kan, också, nästan, ja. Det kan man nästan se. Jag tycker att det är någon slags Clark Kent-utseende. Det är lite som att Uffe bara klätt ut sig till en mjällig brillorm, fast den egentligen skulle kunna vara en av joxen. Mm. Han är så mycket vinnare att han har råd att ha på sig ett par socionombrillor. Mm. Och jag tror att det var, faktiskt var en av anledningarna till att så många tittare ansåg att Ulf Kristersson vann partiledardebatten. För att han ser ut som en sån som vinner. Ingen kommer ihåg något specifikt han sa under hela debatten, men alla är ändå överens om att han vann eftersom han är någon slags vinnare. Jag tänker bara på när han och Löfven möttes i en duell. Där står det grumpy träsktrollet Shrek och försöker få in en uppercut på Clark Kent. Det enda det resulterar i är att Shrek får lite ont i näven. Shrek kanske vann argumentationen, men det är liksom ingen som orkar bry sig om det, för det är så tydligt att den ena är vinnare och den andra bor i ett kärr. Men trots den här vinnarauran som omger Uffe K, så tycker jag faktiskt att det är väldigt svårt att placera honom. Alltså supersvårt.
Mm-hmm. I vad?
Allt! Okay. Vem är han?
Vad gillar han?
Ja, men jag satt och tittade på den här PL-debatten, så försökte jag liksom analysera Uffe, och då började jag tänka att nyckeln till hans inre kanske kunde vara hans ögon. Jag vet inte om jag har tänkt på det, men Uffes ögon är isblå och liksom helt döda. De röjer ingenting om hans känsloliv. Skulle kunna vara en psykopats ögon. Jag kanske ska säga att jag, så jag inte blir anmäld för någon slags ärekränkning, att jag inte tror att Ulf Kristersson skulle kunna släcka ett liv lika lätt som andra släcker en cig. Absolut inte. Jag säger bara att han har den utstrålningen. Utstrålningen och att kunna vrida nacken av sitt hembiträde lika lätt som någon annan vrider locket av en burk oliver. Mm. Man får liksom intrycket av att Ulf är en av få människor som sen skulle kunna fejka sig genom ett lugndetektortest som är basic instinct. Att han typ kan reglera sin egen kroppspuls.
Okej, okay. Plötsligt bara så tittar han inte med bena i kors.
Nej, precis.
Men han är ändå då attraktiv.
Ja, så psykoattraktiv. Men det är i alla fall vad hans ögon utstrålar. Att han är så liksom kalkylerande, känslokall, mer än typ impulsiv och hetlevrad. Man kan ju inte bara använda någons välgroomade yttre eller döda psykopatögon som källa, Jonathan. Så för att närma mig Ulf Kristerssons innersta, så satte jag mig ner och googlade skiten ur honom. Mest Wikipedia det skiten ur honom, för det var lite enklare, inte lika mycket flikar och så. Det finns faktiskt lite dirt på Ulf Kristersson. Inte jättemycket, men ändå tillräckligt för att han under en period i regeringen Reinfeldt kallades skandalministern. Det hade jag glömt.
Det hade jag också glömt. Vad har han gjort för någonting?
Till exempel så kritiserades han 2008 för att ha, citat, hyrt en fyrarumslägenhet avsedd för svårt sjuka och hemlösa. Och sen så konfronterade SVTs program Hemlösa honom om det här i en intervju. Och då bara stack han. Han bara pallade inte. Han har köpt svart städhjälp. Något som man säger var fel, men att han står för det. Aftonbladet hade nyligen ett scoop om att Kristersson, citat, åkt taxi för 113 000 kronor på 2 år. Jag orkade inte läsa den artikeln, men jag gissar att rubriken är lite missvisande och att det anmärkningsvärda inte är att han åker mycket taxi i sig, utan att han gör det för skattebetalarnas pengar. För annars är det ju en icke-nyhet. Jag vet ju till exempel en kille som åkte taxi för 60 000 förra året, och han sitter ju här i studion. Mm. Är du, Jonathan?
Ja. Och det är nästan, om man tar hänsyn till priserna i Malmö, ja, respektive Stockholm, så har Jonathan, precis, åkt taxi 5 gånger mer.
Jonathan åkte taxi för 60 000 i Malmö. En stad där det är ett fast pris på 65 spänn att åka taxi. I Stockholm är det ju snordyrt. För de där 113 000 kronorna på 2 år, så fick väl Uffe 5-6 resor till och från Arlanda. Medan du, Jonathan, måste ha typ okynnesbörnat genom hela Malmö flera gånger om dagen för att komma upp till 60 000 på ett år.
Jag åker alldeles för mycket taxi.
Ja, det gör det verkligen.
Mm. Ja, det verkar överdrivet.
Mm. En annan grej jag googlade fram, som det faktiskt inte blivit något liv om, men som ändå är lite konstig, det är att Ulf Kristersson och hans nuvarande fru Birgitta Ed träffades när han var 20 och hon var 15. Mm. Alltså i den åldern tycker jag det är lite konstigt att bli ihop med någon som är 5 år äldre respektive 5 år yngre. Hon gick på högstadiet, hon gick i nian. Han fick rösta, hade kanske börjat på universitetet. Det är nog lite konstigt.
Det hade jag aldrig tillåtit min dotter. Han är ihop med en 20-åring.
Han är bara ett halvår ifrån att få sparken i Malmö FF då. De har haft två sådana skandaler nu. Att det är typ en 20- och 21-åring som har haft sex med en 14,5-åring.
Vad är det med att spela med Malmö FF?
Och Ulf Kristersson.
Ja, men sen så läste jag att de träffades på en MUF-kurs och då blev allt lite mer begripligt. För det var väl det som var grejen med MUF. Att unga tjejer kunde umgås med så lite äldre högerkillar i utbyte mot att då få bli rundskjutsad av någon med körkort. Kanske få gå på fest med riktig systemsprit istället för hembränt. Det var väl det som var MUFs grej liksom, med deras fester och så.
Jag var med i MUF på grund av det.
Okej, för att få träffa 15-åriga tjejer.
Nej.
För att få dricka sprit.
För att dricka sprit.
Ja. Mm. Jag tänker att det är någon miljö där det inte är något konstigt att som 20-årig kille dejta en 15-årig tjej, så är det väl i MUF-kretsar.
Och tror jag sån här pingströrelsen.
Ja, kanske det också. Det är väl bara vi liksom icke-moderater och icke-pingstvänner som kan tycka att det är lite konstigt med den åldersskillnaden i den åldern. Men strunt samma, för det jag vill komma till här är att när man trodde att Ulfs kärna var svår att hitta, så blev den plötsligt ännu svårare att hitta. Jag trodde Uffe var kall och beräknande, källa dödsögonen, men hans beteende tyder ju på motsatsen, att han faktiskt är ganska känslostyrd och impulsiv. När en intervju blir lite jobbig så bara drar han. När han inte orkar promenera tar han en taxi för skattebetalarnas pengar. Och när han blir kär i en 15-årig tjej så bara kör han.
Bara carpe diem.
Ja. Carpe fucking diem. Så ju mer man försöker förstå sig på pusslet Ulf Kristersson, desto mer av ett enigma blir han hela tiden. Jag tycker att på det sättet skulle han kunna bli en oerhört farlig motståndare, eftersom man inte kan läsa honom. Mm. Hans ögon säger en sak, hans mun säger en annan, och hans handlingar säger en tredje. What's the deal, Ulf K? What's the deal?
En superoberäklig motståndare. Ja. Inte som moderaterna vet vad de har.
Nej.
Min känsla om det där med att han vann partiledardebatten enligt opinionsundersökningen.
Jag tyckte inte att han gjorde det.
Nej, men det var ju så enligt typ experter, enligt Aftonbladets opinionsundersökning. Men min analys av det var att det är bara för att han är man. Jag kände att jag bara tycker att den här vulgofeministiska Maria Sveland-tolkningen stämmer. Det är bara för att han är man. Han verkar så seriös och resonerande jämfört med Anna Kinberg Batra. Så, vadå? Va? Vad? Det är bara för att han är man. Nej, men jag fattade inte vad han gjorde förutom att han var... Och inte bara att han är en man, han är en så jävla normal man. Han är så otroligt normal. Också det att han ser inte ut som kusinen från landet, liksom, som Stefan Löfven. Och inte heller då att Jonas Sjöstedt börjar hetsa mot honom där. Men då känner ju alla
det
så här...
Det är bara Jonas som förlorar på det.
Ja, han låter som att han ska börja gråta hela tiden. Ja. Och jag gillar det där normala badden. Nej, jag vet inte. Nej, men jag bara tänkte på det att det är egentligen konstigt att inte alla partier bara har den normalaste mannen de kan hitta som partiledare. Att det är lite den här, ja, men lite den här känslan av David Helenius. Ja. Att alla partier borde ha David Helenius som partiledare. Att ha en sån himla normal kille.
Gud, vad jobbigt kille. Med sån partiledare, bara kloner av Helenius.
Om den här känslan att man kan inte stå bredvid den här människan utan att känna sig onormal. Jag känner mig lite mobbad bara utav hans uppenbarelse. Och att det är det Ulf Kristersson har lite.
Alla ser ut som freaks vid varandra. Mm.
Okej, vi säger tack till våra sponsorer Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR. Akademikerförbundet SSR är det ledande fackförbundet för dig som är samhällsvetare, socionom, beteendevetare, personalvetare, ekonom eller folkhälsovetare. De erbjuder en stark inkomstförsäkring. SSRs inkomstförsäkring ger dig 80% av lönen upp till 100 000 kronor. Du kan alltså få ut 80 000 i månaden på inkomstförsäkringen. Deras inkomstförsäkring täcker nästan Bodströms landshövdingslön då.
Lite tips till Bodström.
Ja, precis. Jag vet inte om de organiserar landshövdingar, Akademikerförbundet SSR. Man får gå in och läsa på hemsidan. Akademikerförbundet SSR finns på hela arbetsmarknaden och det betyder att du aldrig behöver byta fackförbund när du byter jobb. Många byter till jobb i en annan sektor och då är det ju skönt att slippa byta fackförbund och ändå kunna få en bra lönerådgivning och juridisk hjälp och så vidare inför ditt nya jobb. Eftersom SSR finns på hela arbetsmarknaden och organiserar bara baserat på utbildning så kan de hjälpa dig oavsett. Så det är ett fackförbund för hela karriären oavsett var karriären för dig. Studentmedlemskap i Akademikerförbundet SSR kostar 100 kronor för hela studietiden. De två första åren efter examen kostar endast 135 kronor per månad. Pass alltså på att gå med som ny på arbetsmarknaden. Den ordinarie medlemsavgiften för er andra är 260 kronor i månaden. Läs mer och bli medlem på akademssr.se. Och kombinera självklart fackmedlemskapet med medlemskap i akademikernas A-kassa. Det är något som måste göras separat. Tydligen är det så att jag har fått höra från Anna på akademikernas att vissa tror att man automatiskt blir A-kassemedlem om man går med i facket. För man kryssar i en ruta där det står jag vill gå med i akademikernas A-kassa. Men det betyder inte att du blir medlem utan att du får ett mejl med info om hur du ska göra för att gå med.
Mm-hmm.
Så glöm inte det här. Akademikernas är för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Akademikernas kostar endast 100 kronor i månaden och ger dig A-kassa, alltså en ersättning på upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Och du behöver ju också den här A-kassan för att kunna få fackets inkomstförsäkring. Akademikernas är för er som har eller söker anställning, men också för egenföretagare. Om du till exempel har en egen firma och blir av med din största uppdragsgivare så att det blir omöjligt för dig att gå runt, då kan du lägga företaget vilande och istället få ut A-kassan. På akademikernas.se kan du läsa om hur du gör för att gå med i A-kassan. Tack Akademikernas A-kassa och Akademikerförbundet SSR.
Tack så jättemycket.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nanna har ju talat om en vinnare i Ulf Kristersson.
Just det.
Just det.
Jag tror han heter Kristoffersson.
Va?
Det är han TV4s politiska reporter.
Ja, just det.
Heter han Ulf Kristoffersson?
Ja, det är att de är ganska lika varandra också. De är lika långa och har samma frisyr och samma glasögon och heter nästan likadant. Så det tycker alla är ganska roligt.
Det är ganska kul. Ja. Och jag tänker istället på en förlorare. Men som än en gång i tiden var en sån himla vinnare. Jag tänker på Fridolin. Och när jag säger Fridolin så förstår ni att jag talar om Gustav Fridolin.
Just det.
Miljöpartiets manliga språkrör. Kommer du ihåg hur du började?
Med dunder och brak.
Det var den 10 maj 1983 i Önestals församling i dåvarande Kristianstads län som det började. Då lilla Gustav Fridolin kom till världen. Kom han ut med arslet först? Kanske det. Kanske det.
Det börjar bra det här också.
Tack för att det var ingen som kunde skilja på arslet och ansiktet när han föddes, eller?
Kanske det. Kanske det. Trots
men
det.
Men vag anteckning i journalen.
Det bara vore kul.
Om man att doktorn stod och vände på dem framför bara, titta här är han. Eller vänta, så ska det vara. Nej, så.
Så.
Helt omotiverat påhopp på Fridolin. Jag vet inte vad det här... Som att han skulle vara så här ful eller något. Jag vet inte.
Fast han ser ju lite ut som en babyröv.
Ja, är det inte det? Att de fortfarande har glömt att vända honom rätt. Han har gått på händerna i 34 år snart. Och det har därför gått så bra. Hur som helst. Trots det så var han älskad. Det kanske på grund av det. Fridolin gick med i Grön ungdom i Hässleholm som 11-åring 1994. Han inspirerades av Birger Schlaug, som var kritisk mot de nedskärningar i skolan som genomfördes. Som 11-åring var med och vann ett program i frågesportsprogrammet Junior Jeopardy i TV4. Succé, succé, succé. Fridolin var efter mordet på Björn Söderberg 1909 fackligt aktiv inom syndikalisterna. Var inte han slog bakom mordet. Fridolin flyttade till Stockholm. Han flyttade till Stockholm själv och går med i gymnasiet i Nacka. High five. Flyttar då, gissar jag då, från Hässleholm till Stockholm, går media gymnasium.
Han gjorde det som 16-åring då.
Sent 90-tal. Större high five finns inte.
Nej, nej.
Vad gör du då? Jag är kvar i Hässleholm. Jag är inte kvar så mycket i Hässleholm som att jag är i Stockholm och går på mediegymnasium i Nacka strand. 1999 valdes han också till språkrör för Grön ungdom. Efter valet 2002 så blir han Sveriges yngsta riksdagsledamot någonsin. 19 år gammal. High five. High five. Han är alltså precis klar med mediegymnasiet i Nacka.
Ja.
Nacka strand. Vad ska jag göra? High five. Jag blir riksdagsledamot. Han gjorde allt rätt. Han blev gripen av israelisk militär på Västbanken. Mm. High five. Han vägrade ta emot inkomstgaranti efter att ha lämnat sin riksdagsplats. High five. Ger ut en bok som heter Från vitt sjö till världen om global apartheid och alla oss som vill någon annanstans. High five.
Low five.
Jobbar på Kalla fakta. High five. Gör en dokumentärserie om Sveriges roll i slavhandeln.
Mm.
Dubbel high five.
Det tycker jag är lite överdrivet.
Jobbar som folkskolelärare. Kommer ut med sin tredje bok 2011 som heter Maskiner och människor. En skrift om arbete och framtidstro. Boken väckte uppmärksamhet under politikerveckan i Almedalen. Svensk Näringslivs vd Urban Bäckström uttalade sig om att det har fått honom att omvärdera sin syn på Miljöpartiet. Och uppmanade regeringen att närma sig ett samarbete med Miljöpartiet. Och Fredrik Reinfeldt sa sen att efter det så... att sa senare att under den här Almedalsveckan att det kan bli aktuellt att släppa in Miljöpartiet i regeringen.
På grund av den här boken?
På grund av den här boken.
Maskinen, eller vad sa du, människor?
Maskiner och människor, en skrift om arbete och framtidstro.
Okej, okay, men det var att han kom ut och han sån är liberal teknikoptimist.
Ja. High five.
Ja, jag är inte lika tydlig min high five där.
Men det, han får liksom, genom att skriva en bok får han liksom Svenskt Näringsliv och Fredrik Reinfeldt att ändra sig och kanske ta in Miljöpartiet. Det är otrolig high five. Du vet inte vad en high five är.
Att det är så svårt att få Svenskt Näringslivs gunst. Det handlar ju om en enda sak, att ge upp.
2011
så får man pengar av Svenskt Näringsliv.
2011 blir han vald till språkrör tillsammans med Åsa Romson.
Mm.
Det kanske var det bästa som hände honom 2011, tror ni? Nej, han blev också årets pappa 2011. 2013 roman debuterar han med Morfar skriver inga memoarer. En bok om att hans morfar inte var skrivkunnig. Våren 2013 startade han en politikerpodden Kaffe och bulle med Gustav Fridolin. Där han bland annat träffade skådespelare, programledare och komiker. Talar politik. Lena Bergström, Gina Deravi, Per Andersson och några namn. Succé. Allt han tar i blir guld. Alla älskade honom. Män vill vara honom. Han gav den kvinnliga onanin ett ansikte.
En röv.
Och vilken snygg rumpa han har i facet. Men så plötsligt var liksom...
Vilka kedjebel, eller jag menar skinkor. Alltså, var Ulf Kristerssons kedjeben har inget att komma med mot Fridolins skinkor. Enligt mig i alla fall.
Att han, inte, att han saknar läppar gör han inte på något sätt negativt utseende.
Tycker det att Thomas Bodström har sexiga läppar. Och sen är det Fridolins rövmun.
Det ser ut som en röv i ansiktet. Som en Fridolinröv. Det är en komplimang man kan få ibland. Aldrig hänt mig. Men så plötsligt är liksom magin slut. Det började med att han la upp ett YouTube-klipp riktade till lärare. Kommer du ihåg det?
Mm. Ja, det var det tråkigaste jag någonsin sett.
Ja, men både han och jag och alla andra måste ha tänkt, varför funkar inte det här plötsligt? Allt annat han har gjort har blivit magi. Men plötsligt då när han gjorde det här YouTube-klippet så blev det bara pannkaka och allting.
Det var ju dåligt producerat. Det var bara att han stod i ett sånt ekande rum och talade långsamt och monotont.
Ja, men
och någon hade filmat honom med en iPhone. Ja, han gjorde handhjärtan också.
Mm. Sen slängde han Åsa Romson under bussen.
Just det.
Genomförde en lönereform i den svenska skolan som bara gjorde folk förbannade och ledsna.
Var det här med första lärare? Och
ja, det har ju bara gjort att alla hatar varandra i svensk skola.
Mm, okay.
Alla var jätteavundsjuka på varandra.
Mm.
Men det bästa exemplet på hur allting plötsligt går fel, det är nu den här senaste partiledardebatten där han fick sämsta betyg av alla tittarna. 2,2 av 5 möjliga. Mats Knutsson som ledde debatten tillsammans med Camilla Kvarntoft var tvungen att säga till Gustav Fridolin att sluta avbryta. Mm. Vid flera tillfällen.
Mm.
Jag har inte sett den, men jag gissar att Mats Knutsson sa: håll käften Fridolin.
Stäng skinkor.
Nej. Hur som helst, KG Bergström skrev så här med honom: Gustav Fridolin var så speedad och respektlös mot motståndaren att han redan i inledningen fick en skarp tillrättavisning av programledaren. Han är förvisso en mycket skicklig debattör, men jag tror det var alldeles för mycket ungdomsförbundstakter för att behaga en mognare publik. Hans sista placering är faktiskt anmärkningsvärd. Men det här har han ju alltid varit. Han har alltid varit så här. Han har alltid varit den lilla, lillgamla typen. Men alla har alltid tidigare gillat det. Och nu plötsligt så är det liksom ungdomsförbundstakter. Det finns ett klipp på Expressen.se där de efter debatten intervjuar...
.se?
Ja, ja, där de efter debatten intervjuar Björklund.
Jag hade ju gärna sett att skolan var en viktig debattämne. Nu var det inte det ikväll. Ja. Och för Gustav Fridolin och jag hade gärna debatterat det. Nu var det inte det ikväll. Ja.
Det är svårt att höra. Han kommer i alla fall bara in och bara skriker ja. Att han också ville att de skulle vara handla med om skolan.
Det är som att han fotobombar.
Han fotobombar, ja.
Fast det är rollerbild.
Hade det här varit för några år sedan, hade det här blivit succé. Hade vi älskat det.
Vilken skojig kille.
Skojig, tokrolig. Han ställer allting på det. Nu hatar man det bara.
Ja. Det är så här att han missbedömde att du är inte i det läget nu att du har mandat att komma undan med. Nej. Sånt där. Det är inte 2011.
Ingenting går längre hans väg. Till exempel så blev han bara tvåa i Miljöpartiets provval till riksdagen i Stockholms län. Han fick stryka av kulturministern Alice Bah Kuhnke till exempel.
Mm.
Hon kan göra sånt. Hon hade kunnat gå in där. Folk hade gillat det.
Mm.
Kanske inte. Så här säger Fridolin om det. Jag tycker det är extra kul att Alice, som jag själv frågade för lite styvt 3 år sedan, att komma med partiet redan har så starkt stöd. Det är inte kul, det är bara jättesorgligt. Jag vet inte exakt vad det kan vara för någonting, men kanske lider han av samma saker som barnskådisar lider av. Som Corey Feldman, Lindsay Lohan, J.L. White, han spelar Steve Urkel. Att plötsligt så funkar det bara inte. Allt det som folk har hyllat dem för, att gå in och se lite töntig ut, det är inte längre liksom flyger.
Nej, men när ens liksom starkaste trademark är att vara liksom barn eller ung. Det är så himla förgängligt. Alltså jag tänker typ att det är som att så här, man blir känd för att man är snygg. Och sen en dag så är man inte det.
Ja, problemet lite med de barnskådespelare som inte funkar, det är väl att de aldrig riktigt växer upp. Att de bara fortsätter att se ut som en barnskådespelare. Corey Feldman ser ju fortfarande ut som att han är ett barn.
Mm.
Och det kanske är det lite problemet med Gustav Fridolin också. Han har fått jättemycket kritik också av Carl Schlyter, Walter Mutt, Annika Lillsmet och Jabba Ramin. De som tidigare hade hyllat honom så. Walter Mutt sa, bra det. Lillsmet, hurra. Nu tummar neråt. Och jag vet faktiskt inte vad man ska göra åt det.
Jag kanske bara skulle ta timeout ett tag och sen komma tillbaka liksom, och hoppas på en superrevansch.
Han har redan gjort det, det är som ett problemet.
Okej,
han har redan tagit...
jag märkte inte så att han var bort.
Men vad då han gjorde Kalla fakta? Och var liksom folkspelare?
Jo, men då, man kanske ska vara borta liksom ordentligt. Inte jobba med någonting medialt eller politiskt eller så. Bara... åka på en lång resa. Sen komma tillbaka och vara lite väderbiten i röven.
Eller bara... kanske han helt enkelt måste ställa sig på sina fötter istället.
Jag har släppt en bok.
Ja, det har du verkligen gjort.
Mm.
Den verkar jätterolig.
Tack för att du säger att den verkar det.
Ja, men jag har läst den, den är jätterolig.
Jag har sett smakprov på Instagram, så jag baserar det på det. Men jag har inte läst hela boken än.
Nej, den är ganska rolig, om jag får säga det själv. Naturlig skönhet heter den, det är en seriebok och den finns ute nu.
Jag kan flagga för min stand-up-turné i november, olasöderholm.se. Kan man köpa biljetter. Extra föreställningen i Stockholm har sålt slut nu också, men vi ska lägga till ytterligare en show i Stockholm på Skalateatern 12 november, söndag 12 november. Uppsala tog slut också, men det finns en extra föreställning på Katalin där. Och så kommer jag till Örebro och Gävle och Jönköping och Göteborg och lite olika sådana städer också. Ja, gå in och kolla på olasöderholm.se.
Jo, och jag gör reklam för, eller vad du kallar det för Della Grand, som är på Draken den 17 oktober i Göteborg. Då är det jag, Simon Svensson, Kristoffer Svensson, K. Svensson. Och du, Ola, kommer komma förbi som gäst.
Just det. Vad är villkoren?
Villkoren är, det är ganska dåliga villkor tror jag.
Jag har inte hört någonting om gage eller resa eller boende.
Nej, just det. Jag kommer inte heller ihåg vad jag hade lovat för någonting. Jag sa att jag skulle snacka med dem det.
För ni säljer väl ändå biljetter? Eller hur,
tror inte gage.
Ni säljer ju en massa biljetter till Draken. Ni säljer inte, då, det är väl inte så här...
Jag tror att jag ska betala din resa till Göteborg också.
Jag tänker ändå, det görs väl ändå pengar den här kvällen?
Jo. De ska vi ha. Jag gissar att det borde vara i alla fall resa och boende.
Vad måste jag göra för någonting?
Du måste ha en hänt sen sist.
Vad har hänt sen sist, just det.
Mm.
Just det, jag fick en idé. Jag tror att jag kommer vara så stressad så jag kommer ha svårt att förbereda något innehåll.
Ja, om du inte får betalt så får du inte. Men du borde få betalt. Jag ska snacka med honom.
Ja, men jag tänkte att jag kanske ska göra en sån här, den här livlinan som alla poddar gör när de inte har inspiration. Ja. Svara på lyssnarnas frågor.
Ja, så skulle vi kunna göra.
Att det kan vara mitt inslag i Della Grande. Jättebra. Jag gör en Q&A.
Ja, så
kan
säger
det nu också till de som lyssnar här att ni kan ställa frågor till mig. Så ska jag svara på dem då live på scen på Draken.
Sen ser Jackson kommer också. Jag tror Albin Olsson kommer. Men framförallt så kommer Tobias scen.
Fy fan vad mäktigt.
Ja, så jävla mäktigt.
Tack för den här veckan. Vi finns på lilladrevet.se. Vi har en Facebook-sida. Vi säger tack till Akademikernas A-kassa, Akademikerförbundet SSR. Tack till Aftonbladet Kultur och Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej då.
Hej då.
Hej. Vad säger du om att promenera bakom mig? Certo, no?